Kapitel 13. Under lågans sigill. Elida du Avrini Arroyan satt majestätiskt på ärmelintronen, den höga stol med snidade vinrankor som nu var målad i bara 6 färger istället för 7. Över axlarna bar hon den randiga stolen med samma färger och lät blicken glida runt den cirkelrunda tornets sal. Företrädarnas målade stolar hade placerats i ett nytt arrangemang längs den stjärnkantade estrad som löpte runt salen under den stora kupolen. Glesare än förut, eftersom det nu bara var 6 aja som var representerade, inte 7. 18 företrädare stod lydigt vid sina platser. Bredvid ärmelintronen låg unge Alfor på knä, tyst och stilla. Han skulle inte tala utan att få tillåtelse därtill, och det skulle han inte få idag. Idag var han bara ytterligare en symbol för hennes makt, och de 12 främsta av företrädarna omvärvdes av ett gemensamt sken från den länk som oskadliggjorde honom och som hon själv kontrollerade. Stora bifallet är uppnått, moder, sa Alviarin undergivet vid hennes sida och bukade sig ödmjukt mot staven med lågan i toppen. Nere på golvet, nedanför estraden, upphov Sharia med ett vilt skrik och vakterna ur torngardet som flankerade henne var tvungna att hålla fast henne. Den röda syster som skärmade av henne gjorde en föraktfull grimas. Romanda och Lilaine höll utåt sett fast vid en kylig värdighet, men de flesta av de andra som befann sig där nere avskärmade och bevakade grät tyst. Kanske av lättnad över att det bara var 4 kvinnor som tilldelats det yttersta straffet. Kanske av fruktan för vad mer som skulle komma. Allra blekast var de 3 som hade vågat sitta som företrädare för det nu upplösta blå aja i rebellernas sal. Samtliga rebeller hade kastats ut ur respektive aja tills Elida gav dem tillstånd att söka nytt inträde. Men de forna blå visste att de hade många svåra år framför sig om de ville försöka vinna hennes nåd igen. Långa år då de inte skulle få tillhöra någon aja alls. Fram tills dess hade hon dem helt i sin hand. Hon ställde sig upp och det var som om kraften som flödade genom henne från de 12 var ett synligt tecken på hennes makt. Salen är samstämmig med den ärmelintronandes vilja. Må Romanda bli den första att smaka riset. Romanda spratt till. Det skulle visa sig hur mycket av sin värdighet hon skulle förmå bibehålla fram till släckningen. Elida gjorde en kort gest. För bort fångarna och led in den första av de stackars förvillade systrarna som följde dem. Jag ska ta emot deras underkastelse. Det hördes ett tjut från gruppen av fångar och en av dem slet sig loss från vakten som höll hennes arm. Egwen Alver kastade sig ner på trappstegen vid Elidas fötter med utsträckta händer och tårar strömmande ut efter kinderna. Förlåt mig, moder, grät flickan. Jag ångrar mig. Jag ska underkasta mig. Jag gör det. Snälla, släck mig inte. Hon sjönk ihop med ansiktet mot golvet och skalv av ljudliga snyftningar. Snälla moder, jag ångrar mig, jag gör det. Den ärmelintronande kan visa nåd, sa Elida triumferande. Lilaine, Romanda och Shariam måste vita tornet förlora för att statuera exempel. Men den här flickans styrka kunde hon behålla. Hon var vita tornet. Egwen Alver, du har rest dig mot din ärmelintronande, men likväl ska jag vara nådig. Du ska åter ikläda dig novisens vita skrud tills jag själv bedömer att du är redo att upphöjas igen. Men denna dag ska du bli den första att avlägga en fjärde ed med edstaven i din hand. En trohetsed till den ärmelintronande. Fångarna började falla på knä och ropa ut sin önskan att få svära denna ed för att visa att de verkligen underkastade sig. Lee Lane var bland de första och varken Sheriam eller Romanda de sista. Egwen kröp upp för trappstegen för att kyssa Elidas klänningsfoll. Jag underkastar mig er vilja, moder, mumlade hon genom tårarna. Tack, moder, åh tack. Alvierin grep Elida i axeln och skakade henne. Vakna, enfaldiga kvinna, morrade hon. Elida slog tvärt upp ögonen i det svaga ljuset från en ensam lampa. Lampan hölls av Alvierin som stod böjd över hennes säng med ena handen på hennes axel. Hon var fortfarande bara halvvaken och mumlade. Vad var det du sa? Jag sa, var snäll och vakna, moder, svarade Alvierin med sval stämma. Kovarla Baldin har kommit tillbaka från Carhain. Elida ruskade på huvudet för att bli av med resterna av drömmen. Så snart. Jag väntade dem inte förrän på minst en vecka. Sa du Kovarla? Var är Galina? Befängda frågor. Alvierin skulle inte förstå vad hon menade. Men kvinnan sa med sin svala kristallklara röst. Hon tror att Galina är död eller i fångenskap. Jag är rädd att de nyheter hon bringar inte är goda. Alla tankar på vad Alvierin borde veta eller ej försvann ur Elidas huvud. Berätta, sa hon uppfordrande och kastade av sig sidenlakanen. Men hon uppfattade bara brottstycken av Alvierins redogörelse medan hon drog på sig en nattrock över nattlinnet. Ett slag. Horder av ejlkvinnor som ledde kraften. Althor försvunnen. Förödelse. I förbifarten la hon märke till att Alvierin var prydligt klädd i vit klänning med silverbroderier och hade väktarinnestålan över axlarna. Kvinnan hade väntat tills hon hunnit klä sig innan hon kom med de här nyheterna till henne. Klockan i hennes ämbetsrum slog med mjuk klang i en andra lågtimman när hon kom ut i salongen. Morgonens tidigaste timmar, värsta tiden att ta emot dåliga nyheter. Kovarla reste sig hastigt från de röda kuddarna på en av länstolarna och knäböjde för att kyssa Elidas ring. Hennes hårda drag var märkt av trötthet och oro. Resdammet var fortfarande kvar på den mörka ridklänningen och det ljusa håret skulle ha behövt borstas. Men hon hade tagit på sig den sjal som hon burit så länge Elida levat. Så snart kvinnans läppar nuddat ormringen drog Elida undan handen och sa bryskt, varför skickades du hit? Hon plockade åt sig stickningen som hon lämnat på en stol och började raskt arbeta med de långa elfenbensstickorna. Att sticka tjänade för henne ungefär samma syfte som att plocka med de snidade elfenbensfigurerna. Och just nu behövde hon sannligen någonting som lugnade henne. Dessutom tänkte hon bättre när hon stickade. Och tänka måste hon nu. Var är Catherine? Om Galina var död borde Catherine ha tagit över befälet från Coirin. Elida hade gjort klart att det var röda Aya som förde befälet så snart Althor gripits. Kovarla reste sig sakta upp, som om hon inte riktigt visste om hon skulle göra det. Hon grep hårdare om den rödfransade sjalen som låg över hennes armar. Catherine är bland de saknade, moder. Jag står högst bland dem som... Orden dog på hennes läppar inför Elidas stirrande blick. Elidas fingrar hade stelat mitt i rörelsen när hon höll på att lägga garntråden över en av stickorna. Kovarla svalde och trampade nervöst. Hur många, dotter? Frågade Elida slutligen. Hon kunde knappt tro på att hennes röst var så lugn. Jag kan inte svara på hur många som flydde, moder, sa Kovarla tvekande. Vi vågade inte stanna för att söka ordentligt och... Hur många? Brålade Elida. Hon skalv till och tvingade sig att koncentrera sig på stickningen. Att ge efter för vreden var en svaghet. Göra en ögla, dra igenom och trycka ner, lugnande rörelser. Jag har 11 andra systrar med mig, moder. Kvinnan tystnade. Hon andades tungt. När Elaina inte sa någonting fortsatte hon i en hast. Det kan vara andra som är på väg tillbaka, moder. Gawain vägrade att vänta längre och vi vågade inte stanna utan honom och hans ynglingar. Inte med så många ale runt omkring och... Elaida hörde inte på. 12 hade kommit tillbaka. Om fler hade undkommit skulle de ha begett sig tillbaka till Tyr Valon så fort de kunde och säkerligen varit här lika snart som Kovarla. Även om en eller två var skadade och därför färdades långsamt. 12 av 39. En katastrof av den här storleksordningen hade tornet inte drabbats av ens under troll och krigen. Vi måste lära Eilvildbrukarna en läxa, sa hon, utan att ta hänsyn till Kovarlas pladder. Galina hade trott att hon kunde använda Eil som vapen mot andra Eil. Så befängd den kvinnan hade varit. Vi ska befria de systrar som de håller fångna och lära dem vad det innebär att trotsa Eishadir. Och vi ska gripa Althor igen. Hon tänkte inte låta honom komma undan. Inte om hon så personligen måste leda hela vita tornet i fält för att få honom. Hennes förebådan hade varit otvetydig. Hon skulle triumfera. Kovarla kastade en besvärad blick på Alvierin och bytte ställning igen. Moder, de där männen. Jag tro ingenting, snäste Elaida. Hon höll stickorna i ett krampartat grepp och böjde sig framåt så hetsigt att Kovarla rent av lyfte ena handen som för att avvärja ett angrepp. Hon hade helt glömt bort att Alvierin var där. Nå, nu visste kvinnan vad hon visste. Det kunde åtgärdas senare. Du har hållit detta hemligt, Kovarla. Bortsett från att informera väktarinnan. Oh ja, moder, skyndade sig Kovarla att säga. Hon nickade ivrigt, glad att hon hade gjort någonting rätt. Jag gick ensam in i staden och höll ansiktet dolt tills jag kom fram till Alvierin. Gawain ville följa med, men vakterna vägrade låta någon medlem av ynglingarna passera. Glöm Gawain Trackhand, befallde Elaida surt. Den unge mannen var alltså fortfarande i livet och kunde bringa oreda i hennes planer. Om det visade sig att Galina hade överlevt skulle hon få plikta för detta misslyckande likväl som för att hon låtit Althor fly. Du ska lämna staden lika lönligt som du kom in, dotter, och hålla dig själv och de andra väl dolda i någon av byarna bortom brostäderna tills jag sänder bud efter er. Roland duger utmärkt. Byn var så liten att den saknade värdshus, så de skulle bli tvungna att logera i någon lada, vilket var det minsta de förtjänade efter sitt schabbel. Gå nu och be till ljuset att det snart kommer någon som står högre än du. Salen kommer att kräva vederlag för denna oerhörda katastrof. Och för närvarande tycks du vara högst bland de ansvariga. Gå. Kovarla blev vit i synen. Hon fumlade så med sin avskedsnigning att Elaida trodde att hon skulle snubbla omkull. Klåpare. Hon omgavs av idioter, förrädare och klåpare. Så snart Elaida hörde den yttre dörren stängas slungade hon stickorna i golvet och for upp vän mot Alvierin. Varför har jag inte hört någonting om detta förut? Om Althor flydde. Vad var det du sa? För 7 dagar sedan. Om han flydde för 7 dagar sedan måste någon kunskapare ha sett honom. Varför har man inte varskott mig? Jag kan bara lämna vidare de uppgifter som de olika Aya lämnar ut till mig, moder. Alvierin drog lugnt stålan till rätta, fullständigt oberörd. Tänker ni verkligen inbjuda till en tredje katastrof genom att försöka frita fångarna? Elaida fnös avfärdande. Tror du verkligen att vildbrukare kan besegra Eishadir? Galina lät sig överraskas. Det måste hon ha gjort. Hon rynkade pannan. Vad menar du med en tredje katastrof? Ni hörde inte på, moder. Upprörande nog satte sig Alvierin utan att ha fått tillåtelse. La ena benet över det andra och la stillsamt kjolarna i ordning. Kovarla trodde att de kunde ha hållit stånd mot vildbrukarna. även om jag inte tror att hon är tillnärmelsevis så säker på sin sak som hon låtsades vara. Men med männen var det en annan sak. Flera hundra, klädda i svarta rockar, och alla ledde dem kraften. Hon var helt säker på det, och tydligen de andra också. Levande vapen var vad hon kallade dem. Jag tror att hon var nära att göra på sig vid blotta minnet. Elida stod bedövad, som om någon klubbat henne. Flera hundra. Omöjligt. Det kan inte finnas mer än... Hon gick bort till ett bord som såg ut att bestå av idel guld och elfenben och skänkte upp en bägare med vinbål åt sig. Kristallkaraffens kant skallrade mot kristallbägaren och hälften av bålen hamnade på guldbrickan. Med tanke på att Althor kan färdas, sa plötsligt Alrierin, förefaller det logiskt att åtminstone en del av dessa män också besitter den förmågan. Kovarla var övertygad om att det var så de kom till platsen. Jag skulle tro att han är tämligen upprörd över hur han blivit behandlad. Kovarla föreföll en smula besvärad av detta och antydde att flera av systrarna delade hennes känslor. Det kan hända att han känner att han är skyldig er någonting. Det skulle väl knappast vara trevligt om dessa män plötsligt kom klivande ur tomma luften här i tornet. Elida formligen kastade i sig drycken. I Galinas instruktioner hade det ingått att börja göra Althor mjuk och foglig. Om han kom för att hämnas. Om det verkligen fanns hundratals män som kunde leda kraften. Eller ens 100. Hon måste tänka. Fast om de skulle komma tror jag visserligen att de redan skulle ha gjort det. De skulle inte ha låtit överraskningsmomentet ha gått förlorat. Kanske vill inte ens Althor mäta sin styrka med hela tornet på en gång. Jag skulle tro att allihop har återvänt till Caimlin och sitt svarta torn. Vilket innebär, är jag rädd, att Trovain har en högst obehaglig överraskning att vänta sig. Utfärda en order om att hon ofördröjligen ska återvända hit, sa Elida hest. Drycken tycktes inte hjälpa. Hon vände sig om och hajade till när Alrierin visade sig stå precis framför henne. Kanske fanns det inte ens 100. Inte ens 100. För bara några timmar sedan hade det verkat som rena galenskaperna att det skulle finnas så många som 10. Men hon kunde inte ta några risker. Skriv ut den själv, Alrierin. Nu, med en gång. Och hur ska hon få den? Alrierin la huvudet på sned, iskallt nyfiken. Av någon anledning spelade ett tunt leende på hennes läppar. Ingen av oss kan färdas. Fartygen kommer att nå Andor med Trovain och hennes sällskap vilken dag som helst nu, om de inte redan har gjort det. Ni sa åt henne att dela upp sällskapet i mindre grupper och undvika byar för att inte riskera upptäckt. Nej, Elida, jag fruktar att Trovain kommer att samla sina trupper igen i närheten av Caimlin och anfalla svarta tornet utan att något bud från oss har nått henne. Elida flämtade till. Kvinnan hade just kallat henne vid förnamn och innan hon började klä sin harmjord kom nästa slag. Jag tror att du har stora bekymmer, Elida. Kalla ögon blickade in i Elidas. Kalla ord föll mjukt från Alrierins leende läppar. Förr eller senare kommer salen att få kännedom om katastrofen med Althor. Det är möjligt att salen skulle ha kunnat nöja sig med Galinas huvud. Men jag tvivlar att Kovarla duger åt dem. De kommer att vilja att någon högre betalar för förlusten. Och förr eller senare kommer vi alla att få kännedom om Trovains öde. Då kommer det att bli svårt att hålla kvar den här på axlarna. Med en nonchalant gest rättade hon till stålan som låg om Elidas hals. Sanningen att säga kommer att vara helt omöjligt om de får veta hur det förhåller sig inom den närmsta framtiden. Du kommer att bli släckt och använd som varnande exempel på just det vis som du ville använda Joan Sange. Men det kan finnas tid att återhämta sig om du lyssnar på din väktarinna. Du behöver goda råd och du måste följa dem. Det kändes som om Elidas tunga frusit till is. Hotet kunde inte ha formulerats tydligare. Allt du hört i natt är under lågans sigill, sa hon med tjock röst. Men redan innan orden lämnat hennes läppar visste hon att de var meningslösa. Om du tänker avvisa mina råd. Alverin lämnade meningen oavslutad och började vända sig bort. Vänta! Elaine drog tillbaka den hand som hon mot sin vilja hade sträckt ut. Berövad stålan. Släckt. Och till och med efter det kunde de få henne att tjuta högt. Vad? Hon måste avbryta sig för att svälja. Vad har min väktarinna att erbjuda för råd? Det måste finnas något sätt att stoppa detta. Alverin suckade och ställde sig nära henne igen. Närmare till och med. Mycket närmare än någon borde stå den ärmelintronande. Deras kjolar nuddade nästan varandra. För det första är jag rädd att du måste överlämna Trovain till vad ödet nu kan ha i beredskap för henne. Åtminstone tills vidare. Detsamma gäller Galina och alla andra som tagits till fånga. Vare sig det är av Eil eller Ashamanerna. Varje försök att rädda dem skulle sluta i förödelse. Elida nickade sakta. Ja, jag kan förstå det. Hon förmådde inte slita blicken från den andra kvinnans ögon. Det måste finnas något annat sätt. Det här kunde inte vara verklighet. Och jag tror att det är dags att du omprövar ditt beslut angående tornsgardet. Anser du verkligen inte att gardet borde utökas ändå? Jag kan se att det ligger mycket i det. Ljus, hon måste tänka. Så bra, mumlade Alverin. Och Elida rodnade av hjälplöst ursinne. Imorgon ska du personligen genomsöka Josains och Adelornas rum. Varför i ljusets namn skulle jag? Kvinnan drog i den randiga stålan igen, den här gången bryskare, nästan som för att trycka den av henne eller såga genom halsen på henne med den. Tydligen hittade Josain en angril för några år sedan utan att lämna in den. Vad Adelorna gjorde sig skyldig till är värre, är jag rädd. Hon har tagit en angril från ett av förrådsrummen utan tillstånd. När du har hittat dem ska du omedelbart tillkänna ge deras straff. Någonting tämligen strängt. Och samtidigt ska du framhålla Dorace, Kyoshi och Farrelane som mönster av laglydighet. Du ska ge var och en av dem en present. En fin, ny häst duger bra. Elida undrade om hennes ögon skulle trilla ut. Varför? Visserligen hände det ibland att en syster behöll en angril för sig själv i trots mot lagen. Men straffet motsvarade sällan mer än en kännbar smäll på fingrarna. Alla systrar visste hur frestande det var. Och resten? Resultatet var uppenbart. Alla skulle tro att det var Dorace, Kyoshi och Farrelane som hade avslöjat de båda andra. Josain och Adelorna tillhörde gröna Aya, de andra bruna, grå och gula. Gröna Aya skulle bli rasande. Det kunde till och med hända att de försökte utkräva någon vedergällning av angivarna, vilket i sin tur skulle reta upp deras respektive Aya. Och varför vill du göra detta, Alverin? Elida, det borde räcka för dig att jag råder dig till det. Hennes mjukt retsamma ton blev plötsligt till kallt stål. Jag vill höra dig säga att du tänker göra vad jag säger till dig. Annars är det ingen mening med att jag arbetar för att hålla stålan kvar på dina axlar. Säg det. Elida försökte vända bort blicken. Åh ljus, hon måste tänka. Hennes mage var hopdragen i en verkande knut. Jag ska göra vad du säger till mig. Alverin log sitt frostiga leende. Där ser du. Det gjorde inte så ont. Plötsligt tog hon ett par steg bakåt och bredde ut kjolarna i en ganska blygsam nigning. Med ert tillstånd drar jag mig tillbaka och låter er få lite sömn under det som återstår av natten. Ni har en tidig morgon som väntar. En order som ska utfärdas till generalkapten Cobain. Och rum som ska genomsökas. Därtill måste vi besluta när vi ska låta tornet få kännedom om Ashamanerna. Av hennes ton framgick det tydligt vem det var som skulle fatta det beslutet. Och kanske borde vi börja planera vårt nästa drag mot Althor. Det är på tiden att tornet öppet ställer sig upp och visar honom hans plats. Eller vad tycker ni? Fundera noga på saken. Jag önskar er en god natt, Elaida. Yr och illamående följde Elaida henne med blicken när hon gick. Öppet ställa sig upp. Det skulle inbjuda till ett angrepp från dessa, vad var det kvinnan hade kallat dem? Dessa ashamaner. Detta kunde inte hända henne i verkligheten. Inte henne. Innan hon insåg vad hon höll på med hade hon slungat iväg bägaren tvärs över rummet så att den krossades mot en bildväv med blomstermotiv. Hon fattade tag i kannan med bägge händer, lyfte den över huvudet med ett ursinnigt skrik och kastade iväg även den så att vinbålen sprutade. Hennes förebådan hade varit så tydlig. Hon skulle... Plötsligt stannade hon upp och tittade med rynkad panna på de små kristallskärvorna som klistrade fast vid vävnaden och de större bitarna som låg spridda över golvet. Hennes förebådan. Den hade talat om hennes triumf. Därom rådde det ingen tvekan. Hennes triumf. Alvierin hade kanske vunnit en mindre seger, men framtiden tillhörde Elaida. Bara hon kunde göra sig av med Alvierin. Men det måste ske i tysthet, på ett sätt så att till och med salen skulle vilja hålla det hemligt. Ett sätt som inte skulle peka ut Elaida förrän det redan var för sent. För den händelse att Alvierin fick vind i seglen. Och plötsligt förstod hon varför. Alvierin skulle inte tro på det om hon fick höra det. Det skulle ingen. Om Alvierin hade kunnat se hur Elaida log, då skulle hennes knän ha förvandlats till gelé. Alvierin skulle avundas Galina innan Elaida var klar med henne. Och det oavsett om Galina levde eller var död. Alvierin stannade upp i korridoren utanför Elaidas gemak och tittade på sina händer i ljuset från golvlamporna. De darrade inte, vilket förvånade henne. Hon hade väntat sig att kvinnan skulle bjuda hårdare och längre motstånd. Men nu var det påbörjat och hon hade ingenting att frukta. Såvida inte Elaida fick veta att inte mindre än 5 Aesir hade vidarebefordrat uppgifter om Althor till henne de sista dagarna. Avsättandet av Kolarver hade fått alla Ayas kunskapare att kasta sig efter sina pennor. Nej, om Elaida inte fick veta det var hon nog så trygg med det grepp hon hade om kvinnan nu. Och med Meshärna som beskyddarinna. Elaida däremot var slut, vare sig hon begrep det eller ej. Även om Svarta Tornet lät bli att basunera ut hur de hade krossat Trovains expedition och att de skulle krossa den var hon övertygad om efter vad Meshärna hade berättat om det som teamat vid Dumais brunnar skulle alla kunskapare i hela Caimlyn säkerligen få vingar när de väl fick höra talas om det. Med mindre än att det inträffade ett mirakel. Som till exempel att rebellerna en dag stod vid dörren med mössan i hand skulle Elaida få dela Jean Sarns öde inom några få veckor. I vilket fall som helst hade det börjat nu och även om hon önskade att hon vetat vad det egentligen var behövde hon strängt taget inte göra någonting annat än lyda och hålla ögonen öppna och lära sig saker. Kanske skulle hon rent av bära den sjurandiga stålan själv när allt var fullbordat. I den tidiga morgonsolen som strömmade genom fönstret doppade Sheen pennan i bläcket. Men innan hon hann skriva nästa ord öppnades dörren ut till korridoren och den ämelintronande svepte in. Sheen höjde sina täta svarta ögonbryn. Hon skulle ha väntat sig vem som helst snarare än Elaida. Kanske till och med Randall Thor i egen hög person. Likväl la hon ifrån sig pennan och reste sig mjukt från stolen. Hon drog ner ärmarna som hon kavlat upp för att inte få bläckfläckar på den silvervita klänningen och neg på det sätt som passade sig för en syster som tog emot en ärmelintronande i sitt eget gemak. Jag hoppas sannoliken att ni inte har ertappat några vita systrar med att gömma undan Ann Greeler, moder. Hon hoppades det innerligt. Förmodligen skar man fortfarande tänder över Elidas nedslag på de båda gröna systrarna ett par timmar tidigare när de flesta fortfarande sov. Aldrig i mannaminne hade någon fått slita spö för att ha undanhållit tornet en angril. Och nu var det plötsligt två som skulle få detta straff. Den ärmelintronande måste ha drabbats av det ökända kalla raseri som ibland kom över henne. Men i så fall fanns det inga spår kvar av det nu. En kort stund stod hon bara där och betraktade sin, sval som en vinterkärn i sin sidenklänning med röda sprunt. Sen gled hon bort till det lilla bord där sin hade en uppsättning målade elfenbensminiatyrer av sin familj. Nu var de alla döda sedan länge, men sin älskade dem fortfarande. Du var inte bland dem som reste sig för att kora mig till ärmelintronande, sa Elida, samtidigt som hon lyfte upp bilden av Sheens far. Hon ställde hastigt ner den och tog upp modern istället. Sheen var nära att höja på ögonbrynen igen, men hon försökte ha det som en regel för sig själv att inte bli förvånad mer än en gång om dagen. Jag blev inte informerad om att salen sammanträdde förrän efteråt, moder. Efter alla år fanns det trots allt kvar spår av hennes lugard dialekt. Ja, Elida lämnade målningarna och skred bort till eldstaden. Sheen hade alltid varit förtjust i katter och på spiselkransen stod en lång rad av snidade träkatter, en del i lustiga ställningar. Den ärmelintronande tittade på dem med rynkad panna men knep sen ihop ögonen och skakade lätt på huvudet. Men du stannade, sa hon och vände sig snabbt mot Sheen. Alla andra företrädare som inte blivit informerade flydde från tornet och anslöt sig till rebellerna. Utom du. Varför? Sheen slog ut med händerna. Vad annat kunde jag göra, moder? Tornet måste förbli helt. Vem som än sitter på ärmelintronan tillar hon för sig själv. Och vad är det för fel på mina katter om jag får fråga? Fast det skulle hon förstås aldrig säga högt. Sir Ray Bagand hade utövat sitt ämbete som novisföreståndarinna med vildsint nit. Och när hon sedan valts till ärmelintronande, samma år som Sheen fick sin sjal, hade hon varit värre än Elida skulle vara med tandverk. Vad som var rätt och riktigt hade präglats allt för hårt och djupt in i Sheen för att kunna ruckas av tiden, eller för den delen av att hon ogillade någon kvinna som bar stålan. Man måste inte tycka om den ärmelintronande. Tornet måste förbli helt, instämde Elida och gned händerna mot varandra. Det måste förbli helt. Varför var hon så nervös? Hon hade 99 olika humör, alla hårda som en knivsägg och dubbelt så vassa, men nervös var kvinnan aldrig. Vad jag säger till dig nu säger jag under lågans sigillsyn. Hon gjorde en skev min och ryckte på axlarna, varefter hon rättade till stålan med en irriterad gest. Om jag visste hur jag kunde göra förseglingen starkare skulle jag göra det, sa hon lika torrt som gammalt damm. Jag ska gömma era ord i mitt hjärta, moder. Jag befaller dig att utföra en undersökning och den måste du sannoliken gömma i ditt hjärta. Om fel öron får höra någonting kan det betyda död och förintelse för hela tornet. Det ryckte i Sheens ögonbryn. Död och förintelse för hela tornet. I mitt hjärta, upprepade hon. Vill ni sätta er, moder? Det var en fråga som passade sig i hennes eget gemak. Får jag bjuda på lite mintte? Eller plommonbål? Elida viftade undan erbjudandet om förfriskningar och slog sig ner i den bekvämaste stolen. En som Sheens far snidat till henne som gåva när hon fått sjalen. Även om kuddarna naturligtvis var bytta många gånger sedan dess. Med sin raka rygg och sin järnmin fick den ärmelintronande den enkla stolen att se ut som en tron. Ohövligt nog gav hon inte Sheen tillåtelse att sitta. Så Sheen la armarna i kors och förblev stående. Sheen, jag har tänkt mycket och länge på förräderi sedan min företrädare och hennes väktarinna tilläts fly, blev hjälpta att fly. Detta måste ha haft sin grund i förräderi och jag fruktar att endast en syster eller flera kan ha satt det i verket. Det förefaller onekligen möjligt, moder. Inpasset fick Elida att rynka pannan. Vi kan aldrig vara säkra på vem som bär förräderiets skugga i sitt hjärta, Sheen. Jag har misstankar om att någon har arrangerat så att en av mina befallningar ändrades. Och jag har skäl att tro att någon på eget bevåg har kommunicerat med Althor. För vilket syfte kan jag inte säga, men det är utan tvekan förräderi mot mig och mot tornet. Sheen väntade på mer, men den ärmelintronande mötte bara hennes blick och slätade sakta till sin rödslitsade kjol. Exakt vad är det för undersökning ni önskar att jag ska företa, moder? Frågade hon försiktigt. Elida for upp. Jag befaller dig att följa förräderiets tank, vart och hur högt den än leder dig. Om det så är till väktarinnan själv, ja, till och med till henne. Vad du än uppdagar, vem spåret än för dig till, så ska du föra henne till den ärmelintronande ensam, Sheen. Ingen annan får veta någonting. Förstår du mig? Jag förstår era befallningar, moder. Vilket, tänkte hon när Elida hade lämnat henne ännu hastigare än hon kommit, var ungefär allt hon förstod överhuvudtaget. För att kunna tänka bättre slog hon sig ner på stolen där den ärmelintronande just suttit och lutade hakan mot knogarna på precis det sätt som hennes far alltid gjort när han satt och funderade. Alla problem gav vika för logikens krafter, förr eller senare. Hon skulle inte ha gått emot Joan Sange. Hon var en av dem som hade föreslagit att flickan skulle bli ärmelintronande till att börja med. Men när det väl skett och i enlighet med alla formaliteter, om än nätt och jämnt, så skulle det tveklöst vara förräderi att hjälpa henne att fly, liksom att uppsåtligen ändra den ärmelintronandes order. Möjligen var det också förräderi att meddela sig med Althor. Det berodde på vad som sades och med vilket ändamål. Att ta reda på vem som hade ändrat på den ärmelintronandes befallning utan att veta vilken befallning det rörde sig om skulle bli svårt. Vem som hade hjälpt Joan Sange att fly skulle efter så här lång tid vara ungefär lika lätt att få veta som vem som kunde tänkas skriva till Althor. Det var så många duvor som flög in och ut i tornet varje dag att ibland var som om det regnade fjädrar ur himlen. Om Elida visste mer än hon hade sagt hade hon sannligen gjort sig själv en björntjänst. Det var svårt att få någon rätsida på någonting av allt detta. En förrädare borde ha fått Elida att koka av ursinne, men hon hade inte varit arg. Hon hade varit nervös och mån om att komma iväg så fort som möjligt. Och förtegen, som om hon inte ville berätta allt som hon visste eller misstänkte. Vad kunde det vara för sorts förräderi som gjorde Elida nervös eller rädd? Död och förintelse för hela tornet. Som bitarna i ett pussel föll allting på plats och Sheens ögonbryn försökte klättra upp i pannan på henne. Det passade ihop. Alltsammans passade ihop. Hon kände hur blodet lämnade hennes ansikte och plötsligt kändes händerna och fötterna iskalla under lågans sigill. Hon hade sagt att hon skulle gömma detta i sitt hjärta. Men sen hon uttalade de orden hade allting förändrats. Att bli rädd tillät hon sig bara när det var logiskt att vara det. Och nu var hon fullständigt skräckslagen. Hon kunde inte bära detta ensam. Men vem kunde hon anförtro sig till? Vem under dessa omständigheter? Svaret på det fann hon mycket lättare. Det tog en liten stund att samla sig, men strax lämnade hon sitt gemak och de vitas avdelning med betydligt raskare steg än hon brukade använda. Som alltid skyndade tjänare genom korridorerna, men hon gick själv så snabbt att hon var förbi de flesta innan de än hans började niga eller buga sig. Däremot var färre systrar i rörelse, än man kunde skylla bara på den tidiga timmen. Men även om de flesta höll sig kvar i närheten av sina avdelningar så kompenserades det i någon mån av dem hon faktiskt såg. Likt svanar gled ejkedéerna fram genom de gobelängbehängda korridorerna med blickar som tycktes fördunklas av en inre hetta. Här och där såg hon två eller tre kvinnor som talade med varandra, hela tiden spejande efter eventuella avlyssnare. Dessa grupper bestod alltid av två eller tre från samma aja. Så sent som igår hade hon sett vänskapsyttringar mellan systrar från olika ajan. Som vit förväntades hon helt lägga undan sina känslor. Men hon hade aldrig sett något skäl till att göra sig blind för dem, så som vissa gjorde. Misstänksamheten låg tät och het i luften. Det var dessvärre ingen nyhet. Den ärmelintronande hade påbörjat det med sina stränga åtgärder och ryktena om Logan hade bara förvärrat situationen. Men denna morgon var det värre än någonsin. Framför henne i korridoren kom Talin Mindley runt ett hörn. Hon hade sjalen på sig, inte bara runt axlarna utan draperad över armarna som för att visa upp den gröna fransen. Vid närmare eftertanke insåg Sheen att alla de gröna systrar hon sett denna morgon haft på sig sina sjalar. Talin, en gyllenblond kvinna med fint mejslade drag, hade varit bland dem som röstat för att avsätta Joanne. Men hon hade kommit till tornet medan Sheen ännu var antagen och hennes beslut hade inte påverkat deras långa vänskap. Idag stannade hennes vän upp och såg på henne med vaksam blick. En vaksamhet som ack så många systrar visat mot varandra den sista tiden. Hade det varit en annan gång skulle Sheen också ha stannat. Men inte när hennes huvud hotade att sprängas av de tankar som kokade i det. Talin var en vän som hon förmodligen kunde lita helt på. Men i det här fallet räckte det inte att förmoda. Hon skulle prata med Talin senare om det var möjligt. Med förhoppningen att det skulle bli det nickade hon åt vännen och skyndade förbi. I de rödas avdelning var stämningen ännu värre, luften ännu tjockare. Liksom hos de andra aja var mängden rum betydligt större än antalet systrar som bebodde dem. Och så hade det varit långt innan den första rebellen flydde tornet. Men röda aja var den största ajan och de våningar som fortfarande användes var fulla. Röda systrar bar ofta sjalen även när det inte behövdes. Men nu gick alla utan undantag med den röda fransen som ett baner. Pågående samtal avbröt när Sheen närmade sig och hon rörde sig som i en bubbla av frostig tystnad följd av kalla blickar. Hon kände sig som en soldat långt inne i fiendeland när hon gick över de särpräglade golvytorna, vita med Tervalons låga i rött. Å andra sidan kunde vilken del som helst av tornet vara fientlig mark nu. Om man såg på plattorna från andra hållet kunde man ta de schalakans röda lågorna för röda draktänder. Hon hade aldrig satt någon tro till de oförnuftiga historierna om de röda och falska drakarna, men varför var det ingen av dem som ville förneka det? Hon var tvungen att fråga om vägen. Jag ska inte störa henne om hon är upptagen, sa hon. Vi var nära vänner förut och jag skulle vilja att vi blev det igen. Vi kan inte låta de olika aja glida isär, nu mindre än någonsin. Helt sant, även om det mer verkade vara en fråga om att flyga än glida. Men den domanska kvinnan lyssnade med en min som kunde ha varit gjuten i koppar. Det fanns inte många domäner bland de röda och de få som fanns brukade vara bitskare än en orm som fastnat i ett staket. Jag ska visa dig dit, företrädare, sa kvinnan till sist, inte särskilt respektfullt. Hon ledde syn till dörren och såg på medan hon knackade på som om hon inte ville släppa henne ur synhåll i korridoren. Också dörrpanelerna pryddes av Ter Vallons låga, snidade och lackerade i samma färg som färskt blod. Kom in, hördes en klar stämma inifrån rummet. Sheen öppnade dörren och hoppades att hon gjorde rätt. Sheen, utropade Pervara glatt. Var för dig hit en morgon som denna? Kom in, stäng dörren och slå dig ner. Det var som om alla de år som förflutit sedan de var noviser och antagna tillsammans hade runnit bort. Pervara var tämligen rundnätt och inte särskilt lång, rent av kort för att komma från Candor. Men dessutom var hon söt och hade en munter glimt i ögonen. Det var sorgligt att hon valt röda Aja, hur goda hennes själ än må ha varit, för hon tyckte fortfarande om män. Röda Aja drog förstås till sig kvinnor som hyste en naturlig misstänksamhet mot män. Men andra valde den därför att de ansåg att sökandet efter män som kunde leda kraften var en viktig uppgift. Oavsett om de tyckte bra eller illa om män från början så var det inte många som kunde tillhöra Röda Aja en längre tid utan att lägga sig till med starka fördomar mot alla män. Sheen hade skäl att misstänka att Pervara, strax efter att hon fick sin sjal, fått avtjäna ett straff för att hon sagt att hon önskade att hon hade haft en väktare. Sen hon nått en tryggare position som företrädare i salen hade hon öppet sagt att väktare skulle underlätta Röda Ajas arbete. Visserligen hade detta ingenting att göra med att Sheen litade på henne. Men av alla systrarna i hela tornet var det bara till Pervara hon kände att hon kunde anförtro sig om det här. Du anar inte hur glad jag är att se dig, sa Pervara när de slagit sig ner i varsin länstol snidade med de spiralmönster som varit populära i Candor 100 år tidigare och smuttade på blåbärste ur varsin tunn porslinskopp prydd med målade fjärilar. Jag har ofta tänkt på att jag borde gå och hälsa på dig. Men jag måste erkänna att jag har varit rädd för vad du skulle säga efter att jag skar av våra vänskapsband för alla dessa år sedan. Vid svärdet och dess klinga Sheen. Jag lovar att jag aldrig skulle ha gjort det om det inte varit för att Tessian Jorhald praktiskt taget höll mig i nackskinnet och jag hade haft sjalen för kort tid för att våga säga ifrån. Kan du förlåta mig? Det är klart att jag kan, svarade Sheen. Jag förstod hur det var. Röda systrar avråddes bestämt från att ha vänner utanför sina egna ajam. Mycket bestämt och mycket effektivt. Vi kan inte gå emot våra ajam när vi är unga. Och sen tycks det omöjligt att gå tillbaka igen. 1000 gånger har jag tänkt på hur vi låg och viskade efter läggdags. Och alla våra spratt. Kommer du ihåg när vi la klipulver i Seranchas särk? Men jag måste tillstå att jag var tvungen att bli skrämd halvt från vettet för att äntligen masa mig hit. Jag vill att vi ska bli vänner igen, men jag vill också ha din hjälp. Du är den enda jag är säker på att jag kan lita på. Serancha var en inbilsk nardo och det är hon fortfarande. Pervara skrattade. Hon passar som grå. Men jag kan inte tro att någonting skulle kunna skrämma dig så illa. Du bestämde dig ju aldrig ens för att det var logiskt att vara rädd förrän vi var tillbaka i säng. Så länge du inte begär att jag ska rösta för någonting jag inte känner till i salen lovar jag att ge dig all den hjälp jag förmår, Sheen. Vad behöver du? Nu när stunden var kommen tvekade Sheen och läppjade på teet för att vinna tid. Det var inte det att hon tvivlade på Pervaras pålitlighet, men att klä sina tankar i ord var svårt. Den ärmelintronande kom till mitt rum i morse, sa hon slutligen. Hon sa till mig att göra en undersökning som är under lågans sigill. Pervara rynkade lätt på pannan, men sa inte att Sheen i så fall inte borde prata om det alls. Visserligen hade Sheen gjort upp planerna för de flesta av deras hyss när de var unga.
men Pereira hade varit den som var tilltags nog att komma på dem och stått för den mesta järvheten när de utförde dem. Hon var mycket försiktig med vad hon sa, men efter att ha funderat lite på saken förstod jag vad det var hon ville. Jag ska leta upp. Här svek modet henne, men så fortsatte hon. Mörkvänner i tornet. Peveras ögon, lika mörka som hennes egna var blå, fick ett uttryck hårt som granit och drogs till karmen ovanför eldstaden där hennes egen familj fanns avbildad på miniatyrmålningar i en prydlig rad. De hade alla dött under hennes novistid. Föräldrar, bröder, systrar, föräldrarnas syskon, allesammans. Mördats av mörkvänner som i tron att den svarte snart skulle bli fri gjort revolt som snart kuvats. Det var därför Sheen hade varit säker på att hon kunde lita på henne. Det var därför Pereira hade valt röda Aya, även om Sheen fortfarande ansåg att gröna Aya skulle ha varit ett lika bra val och lyckligare, eftersom hon trodde att en röd syster som jagade män som kunde leda kraften var den som hade störst utsikter att råka på mörkvänner. Hon hade varit mycket bra på det. Hennes mjuka yttre dolde en kärna av stål. Hon ägde ett mod som gjorde att hon kunde säga högt vad Sheen inte förmått yttra. Svarta Aya, där ser man. Undra på att Elida var försiktig. Pereira. Jag vet att hon alltid har förnekat dess existens dubbelt så enträget som någon annan. Men jag är helt säker på att det var vad hon menade. Och om hon är övertygad... Hennes vän tystade henne med en gest. Du behöver inte övertyga mig, Sheen. Jag har varit övertygad om svarta Ayas existens i... Märkligt nog blev Pereira tveksam och tittade ner i koppen som en spådam på en marknad. Vad vet du om händelserna precis efter Ale-kriget? Två ärmelintronande göt en plötslig död inom loppet av 5 år, sa Sheen försiktigt. Hon förmodade att den andra menade vad som hänt inom tornet. Sanningen att säga hade hon inte ägnat mycket uppmärksamhet åt någonting utanför tornet sedan hon blev utsedd till företrädare för sin Aya 15 år tidigare, bara 1 år efter att Pereira hade blivit det. Och inte så mycket åt vad som för sig gick inom tornet heller egentligen. Det var många systrar som dog under de åren, minns jag. Menar du att svarta Aya skulle ha varit inblandad i det? Så där. Nu hade hon uttalat orden utan att det bränt på tungan. Jag vet inte, sa Pereira med låg röst och skakade på huvudet. Du har gjort rätt i att fördjupa dig i filosofin istället. Det var vissa saker som gjordes då under lågans sigill. Hon drog en bekymrad suck. Sheen pressade henne inte. Hon hade själv gjort sig skyldig till någonting som gränsade till förräderi genom att bryta detta sigill. Och Pereira måste själv fatta sitt beslut. Det är säkrare att studera rapporter än att ställa frågor när vi inte har någon aning om vem det är vi frågar ut. En svart syster måste rimligen kunna ljuga trots ederna. Annars skulle svarta Aya ha blivit avslöjat för länge sedan. Det verkade som om det gick lättare att tänka de båda orden för varje gång. Om någon syster har skrivit att hon gjort en sak och kan bevisa att hon i själva verket gjort någonting annat, har vi hittat en mörkvän. Pereira nickade. Ja, kanske har svarta Aya ingenting med rebellerna att göra. Jag kan inte tänka mig att de skulle låta dessa oroligheter passera förbi utan att dra nytta av dem. Jag tror att vi måste ta en ordentlig titt på vad som skett det sista året. Sheen instämde motvilligt i detta. Det skulle finnas färre dokument att läsa och färre frågor att ställa angående de senaste månaderna. Ännu svårare var det att bestämma vem mer som skulle kunna delta i undersökningen. Särskilt sedan Pereira sagt. Det var mycket modigt av dig att komma till mig, Sheen. Jag vet mörkvänner som dödat både syskon och föräldrar för att dölja var de är och vad de gjort. Jag är oerhört glad att du gjorde det. Det var verkligen modigt. Sheen rös som om en gås hade gått över hennes grav. Om hon hade velat vara modig skulle hon ha valt gröna Aya. Hon önskade nästan att Elida hade gått till någon annan, men nu fanns det ingen återvändo.